Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney+, mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+. Plus.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
I denne episoden av Avhørt snakker Helge Åsten Morten med den svenske politimannen og forfatteren Simon Häggström. Häggström kriminalinspektør ved Sveriges nasjonale menneskehandelgruppe og har mange års erfaring som politi med fokus på menneskehandel og prostitution. Han nå aktuell med sin nye roman Jentene som sprang, en hyperrealistisk politikrim basert på hans egne erfaringer.
Velkommen til oss, Simon.
Takk.
Du svensk politimann.
Jeg gjerne.
Jobbet mye med trafficking av jenter og prostitusjon. Men aller først, hva var det som fikk deg til å bli politimann?
Ja, det en liten rolig historie. I Sverige har vi ju två väldigt kända poliser på film. Som heter Martin Beck och Gunvald Larsson.
Ja, Beck har vi fått med oss.
Ja, precis. Och när jag gick gymnasiet då, när jag var ung, så visste jag inte riktigt vad jag ville bli. Jag hade inte en aning faktiskt. Och så jag och pappa, vi kollade mycket på Beck-filmerna. De gick på söndagar klockan 9 på kvällarna där. Och det var faktiskt lite där som fröet såddes. Jag blev intresserad av polisyrket faktiskt. Och efter gymnasiet så jobbade jag ett par år och ja, de där Beck-filmerna, de görs ju fortfarande så att det kommer ju nya filmer hela tiden. Så tänkte jag, nej men polisyrket är nog spännande. Och jag har ingen polis i familjen, kände ingen polis. Jag är uppvuxen i en väldigt, väldigt liten by, Stockare. Det är ungefär bara 1000 personer som bor där mitt ute i skogen. Så jag hade ju liksom aldrig träffat någon polis knappast. Va? Men Beck-filmerna gjorde att jag skickade in en ansökan till polishögskolan. Och då var jag var bara 21 tror jag. Det var. Eller 20 eller 21. Och medelåldern för att bli antagen till polisutbildningen var 28. Så jag trodde aldrig att jag skulle komma in. Men det gjorde jag faktiskt. Så att jag flyttade upp till Stockholm. Och började polishögskolan 2005. Och i Sverige har vi ju 2 år utbildning på skolan och sen ett halvår som polisaspirant. Så jag gick ut 2007 då, och blev grundplacerad centrala Stockholm, område 1 eller distrikt 1, och i en enhet som heter Plattangruppen. Och det var alltså Sergels torg, om man har talat om det, så kan man säga att det är ett torg i centrala Stockholm som är ökänt för sin narkotikahandel. Så att jag började faktiskt som narkotikapolis då.
Okej, men jag bara lurer på en ting, för vi har ju läst en del om att det inte är så grejt att vara politi i Sverige. Många som slutter och många som inte önskar att vara politi. Hvordan har det varit för dig?
Ja, men det där är ju intressant, för att den, alltså när jag sökte då 2004 skickade jag väl in ansökan, då vill jag minnas att det var 7000 sökande till 500 platser, va? Så då var det ju tvärtom. Då var det väldigt många som ville bli poliser och väldigt få platser. Och idag på ganska få år så har vi tvärtom. Idag så fyller man inte ens upp utbildningsplatserna. Va? Så att vad det beror på, jag tror att det är flera olika faktorer. Dels så har ju löneutvecklingen släpat efter ganska så rejält. Nu börjar nya poliser få betydligt bättre löner än jämfört med när vi gick ut. Det är många tusen mer i månaden. Men så är det ju så att Sverige har ju också gått i en riktning där våldet har blivit väldigt grovt. Jag vet inte om det har rapporterats mycket om liksom alla gäng som vi har. Vi har väldigt mycket skjutningar.
Jo, det är mycket svart, ja. Mycket skriverier om, ja. Om det. Och det som har blivit en sånt uttryck som har blivit väldigt kritisert då, då, som någon politiker har brukt, är lite att nu får vi svenska tillstander.
Ja.
Som om att det är ett skällsord.
Har du hört om det? Har du hört det begreppet svenska tillstander?
Nej, det kan jag inte påstå. Men jag har ju förstått att det har rapporterats i andra länder om situationen i Sverige.
Det är någon norska politiker som brukar det begreppet för att säga att någon må vi passa på här eller så kan vi ända upp som Sverige.
Ja. Mm. Och vi hade ju en polisman som sköts till döds förra året, tror jag det var. Ja. Så visst, och jag tror att många har förstått att bli polis idag. Det är ett väldigt spännande och meningsfullt jobb, men det är också förenat med stora risker utifrån att vi har så mycket skjutvapenvåld i Sverige. Att man så många skjutningar mer eller mindre varje vecka. Så att jag tror att det kan nog avskräcka.
Ja, det är väl lite intressant, för för du kom in här så snackade vi lite om detta med beväpning av politiet. För i Sverige så är ju politiet beväpnat hela tiden. I Norge så är det ju inte helt sånt. Och lite argumentationen för att inte norsk politi är beväpnat är ju att det då förer till en eskalering då. Då vill på många mått de kriminella också beväpna sig. Och så säger du att det är väldigt mycket skjutning i Sverige. Vad tror du är orsaken till att det är så mycket skjutning? Är det rätt och slett för att dere har mer och tyngre kriminalitet, eller är det för att politi är beväpnat?
Nej, alltså det är ju inte polisen som inblandade de här skjutningarna, utan det är ju gäng som skjuter mot gäng. Så jag har svårt att se att det skulle bero på polisens beväpning. Däremot så det är ju lite intressant här, för Sverige och Norge, vi brukar ju säga att vi är väldigt lika varandra mycket, va? Men här så måste vi säga att vi är väldigt olika. Jag skulle ju aldrig åka ut i en polisbil obeväpnad. Och jag känner nog inte någon kollega som skulle göra det. Vi får inte ens jobba obeväpnade. Så att här är faktiskt en väldigt stor skillnad. Och man ska säga att majoriteten av de skjutningar som görs av svensk polis. För det är ju så att vi blir ju skolade i, utbildade i att liksom skjuta det absolut sista utvägen. Det är inte så att vi på något sätt blir uppmuntrade till att använda vårt skjutvapen. Utan att när alla andra möjligheter är uttömda och det bara återstår skjutvapnet, det är då vi ska använda det. Men alltså, de flesta av skjutningar som görs av svensk polis är ju så kallade nödvärnslägen, alltså när det handlar om liv och död, för i synnerhet då för att skydda sig själv. Någon drar en kniv och skulle börja hugga mot den exempelvis, eller en pistol eller liknande, och då liksom finns det bara en utväg, och då finns det inte heller riktigt tid, tycker jag, eller upplever jag, att gå springa till polisbilen och hämta en pistol, va? Utan det handlar om sekunder. Va?
Ja, för det är skillnaden mellan Sverige och Norge. I Norge så har politi med sig vapen i en box i politibilen, men i Sverige så går man med det på kropp.
Ja, alltid. Ja. Oavsett om du jobbar i uniform eller som jag då, jag jobbar ju mest civilklädd. Men vi har ju exakt samma utrustning, kan man säga. Och nu har vi ju, det som har diskuterats väldigt mycket nu på sistone är ju, för nu har vi ju också, jag har inte gått utbildningen än för att det har varit ute på prov, men nu har det ju också godkänts så kallade, alltså tasers, alltså elchocksvapen, elpistoler. Och då har vi ju diskuterats mycket den här förväxlingsrisken, att nu helt plötsligt ska vi börja bära två pistoler, va? Och liksom att man kommer man i ett stressat läge dra fel pistol. Det vet jag är en farhåga.
Ja, vi har ju sett exempel från USA där det har skett.
Just det. Mm.
Att man då har ment att dra den elströmpistolen, men har inte upp med att dra det vanliga tjänstevapnet.
Men tror du att det kan vara så att hvis politiet har lätt tillgång till vapen och det är en stressad situation, kanske en person som har en kniv, att det är lite för enkelt att skjuta, kanske att i någon tillfälle, hvis man Hvis man ikke hadde det våpne, så har man liksom kanskje tid til å tenke litt annerledes, strekke seg litt tilbake, kanskje avvepne vedkommende på en annen måte enn å bare skyte, eller har dere, er det en diskusjon i Sverige i det hele tatt?
Nej, där märker jag att vi har nog en helt annan utbildning där. Om en person kommer med en kniv mot mig, då finns det inte ett läge att förhandla. Och det finns det inte ett läge att gå in handgripligen och brottas med en person. Va? Utan här möts vi av ett livshotande våld. Och då är det skjutvapen som gäller. Va? Det är så vi är skolade. Det betyder nödvändigtvis inte att vi ska skjuta ihjäl en människa. Utan det kan vara så att man kan skjuta i benet. Eller kanske till och med bara bredvid. Ett varningsskott, va? För att visa att nu kommer du ett steg närmare så kommer jag att skjuta mot dina mjukdelar. Så jag tror att man får inte heller vara alltså naiv när man möts av en människa som förfogar över dödliga vapen och som är beredd att använda dem mot dig. Då funkar det inte liksom alltid att prata lugnt. Den gränsen är liksom passerad. Så det är så vi är lärda i alla fall. För att det går så snabbt, va? Om en person springer mot dig med en kniv exempel eller en yxa. Det är liksom från att hjärnan ska liksom koppla och det ska gå ner och man ska dra ett vapen. 5 meter är ju ingenting. Det går så vansinnigt fort. Jag har varit i en sån här situation va, så att jag vet faktiskt vad jag pratar om här. Och det är, då var ju mitt vapen en oerhörd trygghet att ha faktiskt.
Vad var det som skedde då?
Ja, det hade ju att göra med då det som jag arbetar med. Jag jobbar ju bara med prostitution och trafficking, sexhandeln i Sverige, och har jobbat med det här då mer eller mindre sedan jag blev klar polis. Jag var narkotikapolis ett år ungefär, sen så började jag jobba med prostitutionsfrågan på heltid. Och sexhandeln har ju väldigt många olika ansikten. När många tänker på prostitution så tänker man kanske på gatan. En kvinna som går på gatan. Jag vet att i Stockholm har vi Malmskillnadsgatan, och jag vet att förr i alla fall så var det Karl Johan med mycket gatuprostitution. Men sexhandeln idag är ju mest på internet. Olika typer av sidor, prostitutionssidor där köpare och säljare bestämmer och sen så möts man på ett hotell eller i en lägenhet och så vidare. Och ett av de uppdragen som vi har, det är att försöka spåra upp barn, alltså killar och tjejer under 18 år som dras in i det här. Sverige har ju en liknande lagstiftning som Norge, det är förbjudet att köpa sex men inte att sälja. Och att just hitta barn som utnyttjas i sexhandeln är någonting som vi tycker är oerhört viktigt. Va? Det här ärendet började med att vi hittade en annons på internet med en kvinna som uppgav sig för att vara 18 år. Men när vi tittade på hennes bilder, va, som hon hade i den här annonsen, så gjorde vi bedömningen att den här flickan kan mycket väl vara under 18 år. Och det är ju så att de flesta som lägger ut sina prostitutionsannonser och som faktiskt är minderåriga, de skriver att de är 18 för att polis och socialtjänst liksom inte ska bry sig, för att har man fyllt 18 år i Sverige, då är man vuxen, va? Är man under 18 så är man ett barn, och då skriver man kanske är 15, men skriver man att man är 18 bara för att polisen och socialtjänsten inte ska bry sig om det här. Så vi gjorde i alla fall bedömningen att den här annonsen kan mycket väl vara under 18 år, och vi bör försöka kontrollera vem den här flickan verkligen är. Och så vad jag gjorde då var att jag kontaktade den här annonsen och utgav mig då för att vara en sexköpare som var intresserad av att träffas. Och det är det enda sättet vi kan så att säga kontrollera de här annonserna, för att i och med att det inte är brottsligt att sälja sex i Sverige så kan vi liksom inte använda någon annan form av liksom teknisk undersökning eller liknande. Så den här tjejen svarade och ville bli, ja, vi kom överens om en dag och en tid, och samma dag så skriver hon till mig då, som hon tror då är en sexköpare, att kan du komma och hämta mig i en förort till Stockholm, och inte någon dålig förort så att säga, utan en vanlig medelklassförort liksom. Och det här var, jag tror, runt klockan 5 på eftermiddagen Så jag skrev att absolut, jag kan komma. Så jag hade två kollegor som hette Sanna då och Madde. Vi åkte ut till det här området och så här var det. Det fanns inga, det här med, det är alltid en brist på civila polisbilar på våran station. Så det fanns ingen ledig polisbil som var, utan vi fick ta en sån här stor buss, en civil buss. Så jag, alltså vem som helst skulle kunna ju se att det här, för det var extra antenner och så vidare. Men vi tog den här bussen och tänkte att det är bara en liten tjej liksom. Så vi åker till det här området och så jag säger till mina två kollegor då att göm er där bak. Alltså längst bak och så kan ni gömma er där, och så när den här flickan kommer in och sätter sig i framsätet, då legitimerar jag mig som polis och så säger jag: hej, hej, vi kommer från polisen, vi är väldigt oroliga för dig och vi vill bara prata. Och så hade vi också två socialsekreterare med oss i en egen bil då, som skulle komma fram och prata med den här tjejen. När vi kommer dit, till vi har fått en adress då där vi ska plocka upp den här tjejen. Och tanken här då, anledningen till att vi gör detta är ju för att om den här flickan är under 18 år, då kommer vi att omhänderta henne. Och så kommer vi åka hem till föräldrarna och så kommer socialtjänsten att gå in med stöd och hjälpinsatser. Och man kommer försöka liksom få ut den här flickan ur den här världen. Så det är någonting som vi gör ganska ofta. Så vi är ganska vana vid de här kontrollerna. Så när jag sitter där och väntar då, jag sitter ju i den här civila polisbussen på förarplats och väntar på att den här flickan ska komma. Och mina två kollegor då sitter längst bak och liksom gömmer sig i bak, i en sån här stor buss, va, så att det är flera säten så längst bak, och allting går så oerhört fort alltså. Det som jag kommer berätta nu sker ju bara på några sekunder egentligen, va? Men jag sitter där då helt själv, och i den här polisbussen då så är det ju ganska stora sidospeglar, så man ser ju väldigt väl. Och helt plötsligt bakom polisbussen, alltså runt hörnet på polisbussen bakifrån, så ser jag i sidospegeln hur två stycken maskerade killar kommer fram från ingenstans. Killen som går först, alltså från det att de viker runt bakdelen på polisbilen, så är det ju bara några meter fram till förardörren. Och det enda jag hinner se, förutom att de är maskerade, är hur killen längst fram tar sin högra hand, stoppar ner mellan byxlinningen och drar upp en stor svart pistol. Okej? Okay. Och nu får ni ju tänka, mentalt så är jag i det här läget att vi ska kontrollera en ung flicka som säljer sex och inte ens har begått något brott. Vi ska ha ett orosamtal. Och vi befinner oss i ett medelklassområde klockan 5 på eftermiddagen. Och solen skiner och det har precis gått förbi en kvinna med två hundar på eftermiddagspromenad. Alltså jag är ju inte mentalt förberedd på att det här kommer att liksom urarta i en väldigt, väldigt svår situation. Så det första jag tänker är, jag har gjort ganska många kontroller och jag vet ju att det liksom förekommer en hel del rån i de här miljöerna. Sexköpare som blir rånade och så vidare. Så att jag hinner tänka tanken att oj, de ska råna mig. Mm. Så det första jag tänker är att fly. Alltså att fly för att omgruppera och sen liksom agera. För att i det här läget så inser jag att jag kommer inte hinna. Så att det är bäst att fly och sen komma tillbaka liksom. Så jag, vad gör jag? Jo, jag har bilen är igång. Så jag sätter ju liksom, trycker plattan i mattan, va? Alltså ner med foten, bara gasen. Bara
på den digre bussen, kanske inte har den värsta accelerationen.
Nej. Och det blir ännu värre när man har glömt att lägga i drive-läget.
Så en bike. Ja.
Så att det här kan man ju skratta åt nu, alltså, men det var ju så här, det bara varvade ju liksom. Jag kom ju ingenstans och det var ungefär den sekunden jag hade på mig att ta mig därifrån. Så det som händer är ju att dörren slits upp och helt plötsligt så sträcker sig en av killarna in och trycker en pistol rakt i bröstet på mig. Okay. Och i det läget så är man inte kaxig. Nej, för just utifrån vad vi har pratat om nyss, va, i Sverige, vi har mycket skjutvapen. Och vi vet att unga killar kan begå väldigt grova brott. Mord, Alltså så mycket som det skjuts liksom. Det är inte konstigt i Sverige idag. Backar du 20 år så att en 16-årig sköt mot en annan människa, det var ju stora rubriker liksom. Idag så är det här nästan till ett normalläge i Sverige att unga killar skjuter på varandra. Så att jag förstår ju på en gång att de här killarna, de har inte en aning om att jag är polis. De tror att jag är en sexköpare som har 3000 kronor i kontanter i bakfickan. Sätt som de ska råna. Ja. Så i Sverige så har vi någon sån här talespråk som säger att att livet passerar revy.
Ja, det
har vi. Har ni det också? Ja. Och det där har man ju hört många gånger med folk som har varit nära döden, att de säger att livet passerade revy. Och nu kan jag verkligen förstå vad det är man menar, för bara på de här fåtalet sekunderna, det var så mycket som for genom mitt huvud. Jag såg framför mig hur jag liksom aldrig mer kommer att få träffa. Jag fick inte säga hej då till mina föräldrar, att mamma och pappa, jag kommer att dö före dem, och vilken sorg det kommer vara, alla mina vänner, alla kollegor, allting. Jag såg bara att nu tar det slut liksom. Och samtidigt, och det kan jag faktiskt säga att jag är ganska stolt över idag, för att jag vet ju också att vi tränar ju på liksom, som polis så tränar man ju väldigt mycket på pressade situationer. Samtidigt har vi alltid fått höra att man kan aldrig veta fullt ut hur man reagerar i en situation som genererar dödsångest. För du kan aldrig träna på din dödsångest, va? Utan vissa människor blir ju paralyserade och kan inte göra någonting, oavsett hur mycket de har tränat, och medan andra kan faktiskt agera. Och det jag minns att jag tänkte när jag satt där med den här pistolen mot bröstet var att ja, ska jag dö så ska jag åtminstone dö med flaggan i topp. Jag ska ha kämpat i alla fall. Så där beslutade jag mig för att göra just ett nödvärnsdrag, som vi kallar det. Va? Att liksom få upp min pistol och agera.
Okay. Men du sitter alltså i bilen med en pistol rättad, ja, mot brystet.
Ja, det är som en film.
Och du tänker att du ska dra ditt eget vapen. Ja.
Vilket innebär att om han trycker av så förlorar jag. Det är verkligen rysk roulette. Ja, ja.
Och det här pågår i en buss, så den personen står.
Exakt, liksom, slutar sig in. Liksom.
Ja, så han kan ha extra tyngd där och ett ganska gott övertag.
Ja. Ja. När man sitter ner, är ju liksom, det har vi ju aldrig tränat på.
Du har den på höger sida.
Ja, på höger sida, nästan bak i ryggen. Va,
så har, men den har väl också, du har väl också en, du må ju knäppa upp också, och den är väl inte bara att träcka.
Nej, precis. Du ska ju liksom använda tummen för att trycka bort liksom fodralet. Ja, exakt.
Men vad skedde vidare?
Jo, det som hände då är att jag inser ju att det som skulle kunna rädda mig här är att han förstår att jag är polis i alla fall. För att det är ju ändå, alltså, att skjuta någon, ja, det är en sak. Det är ett stort steg, men att skjuta en polis är på något sätt ett ännu större steg. Så vad jag gör är att jag bara börjar skrika. Alltså polis, 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 samtidigt som jag sträcker mig upp och tar mitt vapen. Så jag bara skriker polis, allt vad jag har, polis, polis, polis. Och så jag får upp vapnet, gör en mantelrörelse, för jag har inte kula i loppet, va?
Mantelrörelse.
Ja, ladegrepp.
Ja, precis, precis. Mm. Och sen så går jag upp och har egentligen bestämt mig när jag får upp vapnet att jag ska, nu pratar vi inte skjuta i benet, va? Utan nu pratar vi skjuta för att döda. Alltså jag ska tömma mitt magasin tills han ligger på marken och är död. Det var, eller oskadliggjord ska jag säga. Det var vad jag hade bestämt mig för mentalt. Så när jag kommer upp och håller mitt vapen mot honom, han backar ju något steg, va? Men det blir ju så här Mexican standoff.
Ja, för han sänker inte vapen sitt.
Nej, han sänker inte vapen sitt. Så här har jag har ju rätten på min sida, jag har lagen på min sida att skjuta för att döda. Men det som händer här, och det är det här som är, det är lite så här, det låter lite flummigt nästan när jag berättar det.
Men vad flummigt?
Flummigt, nästan lite konstigt. Mm. Men när jag får ögonkontakt med honom, precis när jag ska trycka av, jag har fingret på avtryckaren, så ser jag en helt annan en helt annan, i hans ögon, de är helt annorlunda. När han har kommit fram med vapnet, då ser jag liksom hat, jag ser alltså överlägsenhet, jag bestämmer. Nu när jag tittar på honom så ser jag rädsla. Jag ser en liten ung pojke med en pistol som är livrädd. Okej? Okay? Så, men han släpper inte pistolen. Så jag tänker så här, och det är också rysk roulette egentligen, för hade han tryckt av så hade jag förlorat. Men jag tänker så här, jag sätter ett skott i backen precis bredvid honom först. Ja. Så jag går ner, pang. Och då är det som att man ser hur han liksom skakar till. Det är som att han vaknar upp ur en dröm. Hans kompis sticker bara pum.
För han har stått på utsidan, ja, av bussen.
Kompisen står precis bakom. Ja. Jag tror att tanken var ju att hans kompis skulle muddra mig efter grejer medans den andra stod och höll pistolen. Va? Men så långt hann de ju inte komma då. Va? Men hans kompis bara springer och när jag skjuter. Och den andra killen dyker till, vänder sig om, springer också och kastar vapnet. Mm. Och där kommer jag också ihåg att jag tänkte så här, nej. De ska inte komma undan. Alltså att råna en polis liksom. Aldrig i livet. Och jag har nog aldrig sprungit så snabbt. Och så liksom, alltså så mycket adrenalin. Jag menar, jag var 39 år. Lite extra kilon liksom. Han var 17 bast, inte ett gram fett på kroppen. Och vi sprang, för jag tänker, jag ska rikta in mig på han som hade vapnet. Det är den viktigaste att få fast liksom. Så vi sprang och vi hoppade över, det var ju ett bostadsområde med så här inramade tomter, va? Så vi sprang, hoppade över stenmurar och över staket och genom buskage. Och, ja, det kändes som att vi sprang hur länge som helst, men till slut så kom jag ikapp honom och brottade ner honom. Och mina kollegor då som har suttit där i baksätet på bussen, de har ju suttit och gömt sig. Och de hade aldrig jobbat, det var två nya kollegor som aldrig hade jobbat med det här förut. Så de hör ju bara att ett skott går av. Och när de reser sig upp och tar sig ur, öppnar skjutdörren och tar sig runt bilen, då är alla försvunna. De ser att det ligger en pistol på marken. De har inte en aning vem har skjutit. Är Simon skadad? Eller vad har hänt? Så de trycker bara på larmknappen och säger att liksom, det, polis skjuten eller har blivit skjuten. Medan jag då springer efter den här unga killen. Men jag lyckas få fatt på honom. Det blir ju en jättestor polisinsats. Helikoptrar, hundar. Jag har aldrig sett så mycket poliser i hela mitt liv. Och en av hundförarna lyckas spåra upp den andra killen. Som tar honom då. Så båda blir gripna. Det blir rättegång såklart. Försök till rån. Det visar sig att de här killarna var 17 och 18 år gamla. Och de blir båda dömda för försök till rån. Anledningen, och det är viktigt att säga det då, när jag pratar om den här, de här ögonen, den här rädslan som jag tyckte mig kunna uppfatta, det var vad jag inte visste, var ju att den här pojken står med en kolsyrepistol.
Mm. Okay. Så då,
han förstår att vänta nu lite, pistolen jag har är på riktigt, pistolen han har är inte på riktigt. Så, men det var ju omöjligt för mig att veta då. Det är omöjligt att göra den bedömningen om liksom en kolsyrepistol och en riktig pistol ser precis likadana ut.
Mm.
Så det var en väldigt omtumlande händelse, och idag så är jag ju väldigt glad. För att jag hade kunnat skjuta ihjäl den här pojken med lagen på min sida. Alla skulle ha sagt, Simon, du gjorde helt rätt. Men jag hade behövt leva med detta för resten av mitt liv. Att jag kanske skjutit ihjäl en 17-årig pojke. Och jag tror aldrig att jag hade kommit tillbaka ut i yttre tjänst efter en sån grej faktiskt. Så att jag är oerhört tacksam för att det gick så bra som det gick. För det hade lika gärna kunnat sluta fruktansvärt till det.
Men hela den här setupen då, fanns det någon jente i det hela tatt? Eller var det disse gutta som hade ryckat in annonsen? Eller hvordan fanns det ut av det?
Nej, tanken var ju då att det var ju de som hade lagt ut den här annonsen.
Ja,
för att råna sexköpare. Mm. Och det är ju en väldigt tacksam kategori att råna. För att anmälningsbenägenheten är ju noll, va?
Men det löper inte till politiet och klager.
Precis, det gör man absolut inte. Så att, och vi har ju haft några sådana ärenden genom åren. Bland annat ett ärende, de kallades för datingligan. Det var två unga tjejer på rymmen, likt flickorna i min bok, va? Som gav sig i lag med två äldre killar och som då började lägga ut stämma träffar med sexköpare, och så rånade man dem. Och det gick bra fram tills en av sexköparna gjorde motstånd. Och då så blev han ihjälhuggen med, jag tror det var 18 knivhugg. Så att det förekommer mycket rån i prostitutionsmiljöer är inte, det är liksom, det är vanligt. Inte bara mot sexköparna utan även de kvinnorna som säljer sex. Alltså.
Mm. Ja, du har ju skrivit en bok.
Ja.
Simon Häggström, jentene som sprang, när jag läser den här boken så får jag lite som følelse av att du är lite sint.
Vad är sint?
Du är lite sint på denna sexhandeln, traffickingen. Det är inte så väldigt charmerande folk som uppträder i den boken här som köper sex och så vidare. Jag får som følelse av att det är lite som personligt för det här. Det är inte bara en jobb, stämmer det eller?
Ja, alltså verkligen. Som sagt, jag har jobbat med det här i många år. Och så börjar man skriva. Och det är ju givetvis så att mycket av det som jag skriver, det här är ju en roman, men mycket av det som jag skriver om i mina böcker har ju hänt i verkligheten.
Ja, för den där kvinnliga politikvinnan Natalia,
just det.
Hon är ganska sinna.
Och det är en tuff tjej. Ja.
Ja, är det mycket av dig i henne?
Ja, men det roliga här är att det är ju två poliskaraktärer som heter Marcus och Natalia. Och jag brukar säga att jag är hälften Marcus och hälften Natalia. Men det är också så att Marcus och Natalia är faktiskt baserade på två kollegor som jag har jobbat i många år med. Natalia då, verklighetens Natalia, väldigt mycket temperament, men väldigt, väldigt duktig. Men man fick ha lite extra koll, va, så att det inte gick åt fel håll. Och Marcus då, verklighetens Marcus, väldigt lugn, eftertänksam, grubbla mycket och väldigt, väldigt duktig. Så ja, även poliserna är ju baserade på liksom verkliga kollegor som jag har jobbat med, helt klart.
Mm. Det är ju ofta så, jag har ju skrivit några böcker själv och jag vet hur man stjäler från de folk man har runt sig.
Såklart.
Så är det ju bara, men varför detta brännande engagemang för akkurat denne formen för kriminalitet? För att när jag ser på Twitter och en sån ting, så är det liksom en debatt runt detta här med varför ska detta vara olovligt och detta är ju helt meningslöst, och även om det inte är förbjudet att sälja sex så skapar den lovbestämmelsen massa problem för dessa jentorna och gör det egentligen bara vanskligare för dem då, att när man kriminaliserar såna ting. Vad tänker du om det?
Nej, men och det här är också en av anledningarna till att jag faktiskt började skriva, för att när jag började jobba med detta då 2008 började jobba med den här frågan. Så var det så att vi hade gått polisutbildningen några år tidigare. Vi hade inte fått någon utbildning överhuvudtaget i det här. Vi pratade knark, vi pratade vapen, vi pratade massa olika typer av brott. Men vi pratade inte någonting om människohandel, prostitution. Och vad vet vi då? Jo, vi vet att handeln med människors kroppar är en av de största brottstyperna vi har i världen idag. Som omsätter, genererar mest pengar till kriminella nätverk. Va? Det är en jättestor brottstyp. Jag menar, bara här i Oslo, jag var tvungen att gå in och kolla igår på en av de liksom, prostitutionssidorna som vi har i Sverige. Samma finns i här i Norge. Och bara här i Oslo låg det ut över 230 kvinnor. Mestadels utländska kvinnor som erbjöd sex så att säga mot betalning. Och det är på en sida, va? Så att jag menar, även Norge är ju väldigt drabbat av detta. Men det som blev väldigt tydligt för mig när jag började jobba med den här frågan var att kunskapen, både inom polisorganisationen, min egen organisation, men också ute i samhället, var skrämmande låg. Alltså oerhört låg. Jag ska säga, en genomsnittlig polis har ju oftast ganska bra koll på narkotika. Man vet vad som är cannabis, man vet vad som är amfetamin. Man har en grundläggande kunskap om narkotika. Va? Det är något vi får med oss i utbildningar och från skolan. Men vad gäller prostitution? Alltså, de flesta som jag träffade visste ingenting överhuvudtaget. Däremot, precis som du är inne på, tyckte man väldigt mycket. Man hade väldigt starka åsikter om det här. Och just på grund av att prostitution är någonting som genererar mycket känslor och mycket åsikter. Va? För att det handlar om sex på något sätt. Va? Och då kommer det väldigt, på något sätt väldigt nära. Va? Det blir väldigt personligt. Men jag upplevde också att men de flesta kan ju inte någonting om det här. De har aldrig suttit ner med en kvinna som säljer sex. Eller djupintervjuat en människohandlare eller hallick bakom andra. Eller suttit ner med en sexköpare. Och vi fick ju göra det här, sitta ner med de här människorna hela tiden. Och det som jag upplevde var att den här kunskapen som vi förvärvade och som vi fick se i de här miljöerna eller möta de här miljöerna, det kände jag att det måste jag försöka få ut till människorna där ute, både mina kollegor men också människor ute i samhället, politiker, alltså lagstiftare. Så där var därför jag började just att skriva. För att jag tror så här att när man öppnar den här dörren, jag var ju ung polis, för jag hade ju nästan precis kommit ut från polishögskolan när jag och min kollega Anna då fick frågan, kan ni börja jobba med prostitution på heltid? Vi öppnar den här dörren och går in i den här världen och ser vilket enormt lidande som finns. Det var inte alls så som många har fått för sig att det här är. Jag menar, många vill ju tro att de här kvinnorna, det är självständiga, oberoende eskorter som lever lyxliv och åker på partyresor till Ibiza, eller det är studenter som bekostar sina utbildningar och liksom, alltså jag är ledsen, men vi ser ju inte det. Vad vi ser är att det är samma förklaringsmodeller som återkommer. Det är fattigdom, det är missbruk, det är en historik av sexuella övergrepp, det är depressioner, PTSD, ångestdämpning. Spelar ingen roll om du kommer från Sverige, Nigeria eller Rumänien. Det är alltid så att säga någon av de här förklaringsmodellerna. Och det som också är väldigt tydligt är att det är män, för att tala klarspråk. Vi har ju en sexköpslag i Sverige sedan 1 januari 1999, så vi har haft den länge nu. Och sexköpslagen är könsneutral, så att vi lägger ingen värdering i vilket kön köparen eller säljaren har. Men vi har ju haft den här lagen i många år nu, och vi har inte en enda kvinna som har gripits för sexköpsbrott. Va? Utan det blir väldigt tydligt att det här är en brottslighet som domineras av män. Och där män faktiskt tar sig friheten att utnyttja de mest sårbara kvinnorna. Va? Jag menar, i alla de åren som jag har jobbat med detta så är det rumänska kvinnor som dominerar sexhandeln i Sverige. Och när jag tittade på sidan här i Norge och de kvinnor som låg ute i Oslo, skulle jag säga att samma bedömning. De, väldigt många som ligger ute är just från Rumänien. Varför då? Jo, helt enkelt för att det är ett av Europas fattigaste länder. Och det liksom, att träffa en man här i Oslo en eller två timmar för en ung rumänsk kvinna utan utbildning motsvarar en hel månadslön för henne hemma i Rumänien. Och vi lever ju i länder, både Sverige och Norge, där vi har det väldigt bra. Vi tar mycket för givet, va? Blir vi sjuka går vi till sjukhus. Om vi inte har något arbete, ja, då får vi hjälp med en arbetsförmedling. Har vi inte mat på bordet går vi kanske till socialtjänsten. Men vad händer när man som ung kvinna bor i ett land där de här hjälp, det här sociala liksom skyddsnätet inte finns? Eller åtminstone är väldigt, väldigt begränsad. Jo, det blir ju så att väldigt många unga kvinnor tvingas in i prostitution. Inte för att de älskar sex, inte för att de ska åka på någon partyresa eller finansiera sina studier, utan för att kunna sätta fram mat på bordet sina barn. Och många unga killar tvingas in i kriminalitet. Inte nödvändigtvis för att de är onda människor, utan för att man anser sig inte ha något annat val för att överleva. Va? Och det tror jag att det är viktigt att när man bor i länder som Sverige eller Norge, så måste man påminna sig om detta. Va? Att livet är i själva verket ett lotteri, skulle jag vilja påstå. Hade jag fötts in under och fått samma förutsättningar som många av de kvinnor som jag möter, så är sannolikheten överhängande att rollerna hade varit ombytta. Va? Så ja, vad engagemanget kommer ifrån, det, jag tänker så här, att det är inte så konstigt, för att när man ser allt det här på första parkett och ser hur grovt kriminella tjänar stora pengar på unga kvinnors utsatthet, och när man ser hur så att säga vanliga män förgriper sig på de här kvinnorna, ja, då blir man engagerad helt enkelt, och man vill göra vad man kan för att få ett stopp på detta. Det är ju skillnad med våra gäng, tycker jag, som vi har i Sverige. Där har vi kriminella som ger sig på kriminella. Alltså man skjuter på varandra. Men här har vi en brottslighet där kriminella utnyttjar unga, fattiga, helt oskyldiga kvinnor. Och det tycker jag är en avgörande skillnad där, tror jag. Faktiskt. Mm.
Men det har ju varit en, hvis vi ska trekke litt sånn paralleller til for eksempel narkotika da, så sier man jo at den kampen der, den er liksom forjeves, den er tapt, man har holdt på i 30-40 år, og det blir ikke noe bedre, og løsningen er å legalisere ting i steden. Tenker du at den debatten kanskje kan komme i forhold til, man klarer jo ikke å stoppe dette her.
Så er det jo, så er det.
Man klarer jo ikke det. Mm. Sånn at, og det at ting er ulovlig og så videre gjør jo mange tilfeller at forholdene for disse kvinnene blir enda verre. Mm. Er det noen tanker rundt det at, at denne kampen er tapt?
Nej, den är absolut inte förlorad skulle jag vilja påstå, men däremot så håller jag ju med dig om att det här är någonting som vi aldrig kommer bli av med. Jag menar, och samtidigt så är ju inte det lagstiftaren så att säga. Det är inte så att bara för att någonting inte försvinner helt så är det en misslyckande. Jag menar, det är förbjudet att stjäla också i Sverige och i Norge också antar jag, men vi har jättemånga personer som stjäl ändå. Men man kan ju också tänka sig hur hade det sett ut om det hade varit lagligt att stjäla. Ja, då hade nog betydligt fler tagit saker som man inte får, va? Men jag tänker så här, jag har ju varit runt, jag har ju haft förmånen att få resa runt ganska mycket, inte bara i Europa utan övriga världen. Och det här med att legalisera, det är ju någonting som kommer på tapeten hela tiden. Och det finns ju de som då, precis som du är inne på, som hävdar att ja, men sexköpslagen i Norge och i Sverige och i några andra länder, den gör att prostitutionen går under jord, den gör att våldet ökar mot de som säljer sex. Och det hade varit mycket bättre om vi tog upp det här till ytan och reglerade detta, alltså legaliserade det här. Men det är ju liksom, det här har ju redan gjorts. Tittar vi på södra Europa, tittar vi på Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Österrike, så är det ju precis det här man har gjort. Och Tyskland är ett sånt land som jag har följt väldigt nära. Jag har varit i Tyskland flera gånger. Jag har varit med mina tyska poliskollegor, gjort bordellkontroller, sett med egna ögon detta. Och vad blir konsekvensen när man legaliserar prostitution? Jo, det blir ju helt tvärtom. Och det vet vi ju då, att våldet mot kvinnor som befinner sig i prostitution i Tyskland är ju skyhögt. Alltså det är så oerhört mycket större än vad det är i Sverige. Jag menar, du har ju massa mord. Jag tror att nu har jag inte koll på de senaste siffrorna, men det sista jag hörde var, jämfört med att Sverige införde sin sexköpslag 1999 fram tills idag, så har i Sverige har vi inte haft ett enda mord på en prostituerad kvinna, va? Medan man i Tyskland har haft, nu tror jag det är över 90 mord i prostitutionsmiljöer. Och det tycker jag talar sitt tydliga språk. Plus en massa olika grova våldsbrott. Vad händer när man upplåter, eller när man gör det lagligt att köpa och sälja och också främja? Alltså starta en bordell exempelvis. Det är olagligt i Sverige, det skulle genereras flera års fängelse. Men i Tyskland är det lagligt. Jo, man har en målvakt som står på tillståndet. Men vilka är det som ligger bakom? Jo, det är kriminella organisationer. Och vad händer då när samhället gör sig beroende av inkomster från sexhandeln genom att man betalar skatt och så vidare? Jo, det är ju precis det, att helt plötsligt så blir sexhandeln en del av samhället, va? Och det är en väldigt, väldigt farlig väg att gå. För det kommer inte vara min mamma och pappa som startar en bordell. Och det är ju en av de kritiken som kommer just mot sexköpslagen. Att den kommer att gå under jord. Kommer att bli osynlig. Ja, för vanliga människor kommer den att försvinna. Den kommer inte vara ute på gatan. Men för polisen så kommer den vara väldigt enkel att hitta. För att prostitution kan inte försvinna helt och hållet. För köpare och säljare måste kunna komma i kontakt med varandra. Så att kvinnorna måste kunna annonseras ut. Och om en sexköpare kan hitta de här lägenhetsbordellerna eller hotellrummen. Ja, då kan polisen göra det också. Jag behöver bara en telefon. Det tog 10 sekunder för mig igår att hitta 232 kvinnor.
Det är ju inte så väldigt vanskligt. För vi lagade nyligen en sån podcastserie som vi kallade för Honningfälla. Okay. Hvor det er unge menn som møter kvinner på Tinder, og så blir de lurt, trill rundt og taper masse penger. Men da vi opprettet en konto der og surfa litt rundt for oss å prøve å finne disse kvinnene, så la jeg jo merke til at det var veldig mye prostitution på Tinder också. Väldigt mycket sån gå in på den sidan, gå in på den sidan, gå in på den sidan. Så det är ju liksom helt öppenlyst. Mm. Det är ju inte fördekt eller skjult på något som helst måte. Det, men vad gör politiet då i förhåll till och disse stedene som tilbyr dette da. Mm. Jeg ser jo at de prøver å omgå loven ved for eksempel si at det er ikke noe sexhandel her, men disse kvinnene setter veldig stor pris på å få en gave eller
Man betaler for tiden. Det som jeg tenker, når man jobber med prostitution, då måste man vara nyfiken, för man måste hela tiden hålla sig up to date. För prostitutionen, den står aldrig stilla. Det är hela tiden en brottstyp som är i utveckling. Den följer, den anpassar sig och följer rådande lagstiftning i ett land. Va? Det är därför vi har stora bordeller i Tyskland med 50-60 kvinnor, men de hittar vi inte i Norge eller Sverige på samma sätt. Va? Utan då är det mindre lägenhetsbordeller. Den följer ett samhälles normer och värderingar. Och den följer kanske först och främst den tekniska utvecklingen. Det som var gatuprostitution för 20-30 år sedan som liksom dominerade prostitutionsvärlden är idag den minsta delen. Idag så har vi prostitution exempelvis på dating. Vi ser ju samma sak i Sverige, Tinder, prostitution. Vi har någonting som heter sugar dating som har slagit igenom väldigt mycket bland unga personer som också är samma koncept, vad man kallar det för dating, men det är betald dating, så den här äldre mannen betalar för din tid. Men vad många ungdomar inte förstår är att det förväntas såklart också att de ska ställa upp på sex. Så att det gäller ju för oss, gäller det ju att försöka vara där prostitutionen fortgår, helt klart, och göra ingripanden. Och vi jobbar ju väldigt mycket mot att dels gripa sexköparna för att liksom trycka tillbaka efterfrågan, för att utan sexköpare så skulle den här världen inte existera, va? För det är sexköparna som har pengarna, va? Men också jobba mot hallikarna, eller det som jag tror ni kallar för bakmän, va?
Vi brukar hallik i Norge.
Ja, hallik också, ja. Precis. Och försöka sätta dem i fängelse. Men sen så håller jag med dig. Jag tror att det här kommer vi aldrig få bukt med fullt ut. Men vi kan göra det svårare. Vi kan göra Sverige till ett mindre attraktivt land. Och det är jag övertygad om att vi också har lyckats med. För att om man bara ser till Sverige och inte har någonting annat att jämföra med, ja, men då tycker man att vi har stora problem. Ja, men en vanlig dag i Stockholm så har vi 300-400 annonser som ligger ute. Och det är mycket. Men om vi åker ner till södra Europa, till Tyskland, Nederländerna och så vidare, så blir man ju chockad. För det är liksom, det går inte att jämföra. Det är en enorm skillnad. Och då faktiskt så blir jag i alla fall ändå ganska stolt över vår lagstiftning som vi har. Att vi faktiskt har en nolltolerans mot all typ av hallickverksamhet. Vi accepterar inte att en svensk man på väg hem från jobbet betalar 1000 kronor för att utnyttja en nyssfyllda 18 år kvinna från Rumänien och gör vad han vill med henne innan han åker hem till sin familj. Vi accepterar inte de här sakerna som faktiskt är fullt lagliga i andra länder, och det är också därför som flera länder har tagit efter den svenska lagen. Sverige var ju först ut 1999 och omvärlden skrattade ju åt den här lagstiftningen och tyckte att ni svenskar, ni är inte riktigt kloka. Norge tog efter, Island, Kanada, Nordirland, Irland, Frankrike, och fler länder är ju faktiskt på väg. Och i Tyskland just, som brukar vara det landet som brukar verkligen symbolisera den lagliga sexhandeln. Ja, där har vi nu flera högt uppsatta politiker som har börjat arbeta för en kriminalisering av sexköp även i Tyskland, för att man har fått ryktet om sig att vara the brothel of Europe, och det är en stämpel som inget land vill ha. Man har ju en enorm sexturism där män från andra länder kommer till Tyskland och åker på organiserade mer eller mindre sexresor. Så jag tror att i framtiden så tror jag nog att vi kommer nog se att flera länder inför en liknande lagstiftning, för att man ser att även ifall vi har en liten klick av människor som kallar sig för, de brukar kalla sig för sexarbetare, och som säger att det här har jag valt själv och sexköpslagen är dålig för mig, den gör att jag blir mer utsatt, de här klassiska argumenten, så är det så att de är bara en liten klick. De företräder en liten minoritet. Den stora majoriteten, det är kvinnor från Nigeria, Rumänien, Ryssland, Ukraina, Colombia och så vidare, som befinner sig i prostitution för att de upplever sig tvingade till det. De har inget annat val. Och det är där vi måste se att vi måste ha en lagstiftning som försvårar för hallickarna att tjäna pengar på de här kvinnorna. Så att min uppfattning i frågan är ju glasklar. Att det här är en kriminell industri där unga kvinnor får sina liv sönderslagna och där grovt kriminella nätverk tjänar väldigt, väldigt mycket stora pengar. Jag menar, vi har ett ärende där en rumänsk kriminell gruppering förde ut 2,7 miljoner svenska kronor på 5 veckor. Mm. Och var kommer de här pengarna ifrån? Jo, de kommer från det faktum att vi har tusentals män i Sverige som varje år väljer att betala för sex. Vanliga män som aldrig skulle få för sig att snatta en chokladbit, va, i affären. Män som inte har några problem att betala för sex. Och vad gör de? Jo, de investerar sina pengar rakt in i organiserad brottslighet. Och därför är sexköpslagen väldigt, väldigt viktig. Ibland så hör jag ju såna här, men vi har inte så många såna här ärenden. Polisen, det kommer bara några domar varje år. Men man ska också ha klart för sig att det här är ju en brottstyp där anmälningsbenägenheten är noll. Okej? Okay? Om jag tänker, blir någon utsatt för ett rån, då ringer man polisen. Blir någon utsatt för en våldtäkt, ja, då ringer man oftast polisen kanske om man blir överfallen i en park eller liknande. Men den här brottstypen, här har du alltså brottsoffer som inte kommer gå in på polisstationen här i Oslo och säga att jag har två hallickar som har tagit mig hit. Varför då? Jo, det är skam, det är skuld och det är rädsla. Okej. Vad innebär det? Jo, att för att hitta de här ärendena, för att hitta de här hallickarna, så måste polisen avsätta resurser. Om inte polisen avsätter några resurser, då kommer statistiken vara väldigt, väldigt låg. Mm. Men om polisen avsätter resurser och poliser som faktiskt jobbar med detta. Jag vet att Oslo, åtminstone förr, jag vet inte om de finns kvar, men förr vet jag att Oslo hade en väldigt duktig och engagerad människohandelsgrupp som jobbade bara med den här problematiken. Det är när man har människohandelsgrupper som jobbar med det här, det är då man också kommer hitta ärenden. För att det vi måste komma till de här kvinnorna, de kommer inte att komma till oss. Och det gör den här brottsligheten ganska så unik. Man kan välja att titta åt andra hållet. Och då kommer den här världen bara leva vidare och ingen kommer att liksom, det kommer inte komma till polisens kännedom. Och då kan man också säga att vi har inte problem med det här. Samtidigt en Google-sökning bort ligger 200 kvinnor. Varav majoritet skulle jag vilja påstå sannolikt är utsatta för organiserad prostitution och har hallickar. För att det är exakt samma kvinnor som vi möter i Sverige. Många gånger när man kommer in till Sverige, då ska man vidare in i Norge sen. Eller så kommer man från Norge. Så att de skickas ju runt de här kvinnorna hela tiden.
Så det går lite på kapacitet, rätt och slett, hos politiet?
Ja, helt klart.
Man har möjligheter att sätta in på där.
Allting handlar om en resursfråga. Vi kan ta exempelvis det här med sexköpsbrott. Vi fick precis statistiken i Sverige för antalet sexköpare som greps förra året, 2021. Det var över 1800 män. Det är lika många män som greps totalt under perioden 1999 till 2008. Ja. Vad säger det? Innebär det att prostitutionen har ökat? Nej, inte nödvändigtvis. Det innebär däremot att polisen helt plötsligt har fått upp ögonen för den här brottsligheten och börjat göra insatser över hela Sverige. Så grips det idag sexköpare på ett sätt som det inte gjorde för 20 år sedan. Mm. Så.
Mm. Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Men når jeg leser boka di, så... Du er politimann, du jobber med dette her, det er jo en stor oppgave. Du sier jo selv at det er jo helt håpløst å stoppe det. Mm. Jeg får litt sånn følelsen av at i tillegg til å skrive en spennende krimbok, da, så ligger det noe mer bak dette her. Mm. Er det sånn at du ønsker å opplyse litt om hvor fæl denne trafikken egentlig er, og kanskje påvirke menn til å forstå at at det ikke er greit å behandle kvinner som en vare, eller hadde du noen tanker rundt det da du skrev boka?
Jeg blir veldig glad at du opplever boken så, for det er precis det som er tanken. Dels at skrive en spennende berättelse, men også at få läsaren at börja reflektere och fundera kring vad är det här för någonting? Hur är det möjligt att två 15-åriga flickor som i det här fallet, att det finns en efterfrågan på att så många män som är beredda att utnyttja unga sårbara tjejer på det här sättet och också liksom på något sätt ställa sig frågan, är det här ett samhälle som vi vill leva i, att våra barn ska växa upp i, där unga tjejer, unga kvinnor kan konsumeras på samma sätt som en liter mjölk? Och det upplever jag att många har som sagt inte kunskap om den här världen, men när man får lite djupare kunskap och kanske får ta del av en berättelse på det här sättet, så börjar man förhoppningsvis fundera lite kring, oj, är det så här det ser ut? Va? Och det är därför också som jag vill verkligen att det som jag skriver i mina romaner ska verkligen vara så som det är där ute. Jag ska inte överdriva, men inte heller underdriva. Utan det är liksom, det är så här det ser ut. Och verkligheten är ju, det finns bland annat en slutscen i den här boken. Jag ska inte berätta, jag ska inte spoila någonting. Men där var det ju, det är många som har reagerat på den slutscenen och tänkt, men Simon, så här illa kan det väl verkligen inte vara. Men då är det ju faktiskt så att den scenen var mycket värre på riktigt.
Ja, för det du säger nu är att det mycket av det du skriver här, det har du egentligen upplevt.
Ja. Ja, ja. Jennifer och Malvina, de här två unga tjejerna som man får möta, jag menar, jag har ju deras ansikten framför mig, va? De hette ju själva verket någonting annat, men de är ju tagna direkt. Sexköparna som man får träffa i den här boken är ju också tagna liksom från verkligheten, och så har jag liksom satt ihop det här då till en berättelse. Men anledningen till att jag skriver är ju helt och hållet för att jag vill, så att säga, få människor att reflektera och fundera och förhoppningsvis få mer kunskap kring det här. Så att jag har ett tydligt budskap och jag blir glad över att det lyser igenom, för det är faktiskt meningen.
Men så lurer jag på en ting då, för vi har ju en vän av mig som var politimann som begynte att skriva krimböcker och gjorde ett vart väldigt succé med de böckerna.
Okej.
Okay. Men då var han inte så intresserad att jobba som politi längre. Tror du det samme kommer til å skje med deg hvis millionene renner inn?
Oi, skal jeg være helt ærlig, så har jeg alltid sagt at jeg skulle aldri byte ut pistolen mot en penna. Men jeg har faktisk gått ned i tid för att hinna med och skriva. Så jag jobbar 60% inom polisen och så 40% med att skriva. Och det är verkligen det absolut bästa. Jag går till mitt polisjobb, jag jobbar 2-3 nätter i veckan och är ute och griper sexköpare och hallikar. Och sen så har jag några dagar som jag sitter och skriver. Och så länge min arbetsgivare, polismyndigheten, tillåter mig att liksom jobba under de här förutsättningarna, så kommer jag nog aldrig att släppa det. Jag skulle nog inte riktigt känna mig hel om jag inte fick vara polis faktiskt. Men det finns ju ett mardrömsläge, och det är ju om polisen skulle säga att du måste välja. Antingen får du satsa på ditt författarskap eller får du vara polis. Det skulle vara väldigt, väldigt jobbigt att ta det liksom, valet. Ja, det är så mycket, alltså, som författare, du är ju ensam. Du äter frukost med dina bokkaraktärer. Liksom. Du låtsas att de sitter mitt emot dig. Och så jämför du med mig på en polisstation. Ni är liksom 7-8 poliser som rullar ut i Stockholmsnatten och liksom man får vara med om så mycket och man får dela så mycket med varandra och det blir en väldigt bra sammanhållning och man blir ju vänner för livet och det vill man inte ge upp liksom.
För det du har jobbat med och det du skriver om det är något av det mörkaste man kan komma bort i. Hvordan är det påverkar liksom, det själva?
Det påverkar mycket. Jag måste vara ärlig och säga, jag är ju inte samma människa idag som när jag började jobba med detta, va, som ung nybakad polis. Man har ju fått bevittna så mycket lidande och fruktansvärda händelser och också liksom mycket frustration över att liksom man har kanske inte tillräckligt med bevis för att sätta fast någon som har betett sig riktigt, riktigt illa. Eller frustrationen över att inte kunna hjälpa fler kvinnor, va, för att vi inte har verktygen eller resurserna. Det är mycket saker som har påverkat en. Jag har ju gått i, för att orka med det här, och så brukar jag vara ärlig om att berätta att jag har gått i terapi i många år. Jag har gått till en och samma terapeut som polisen faktiskt gav mig väldigt tidigt, för att mina chefer såg att det som vi fick vara med om var ju fruktansvärt, va? Och det blir väldigt tung ryggsäck att bära. Och jag ska nog säga att den här terapin är det som har räddat mig. Jag skulle nog inte suttit här idag och pratat med er om det inte vore för min terapeut. För där jag har fått verktyg för hur jag ska liksom hantera allt det här lidandet. Vilket gör att jag idag lättare kan avskärma mig. Så att säga. För man måste hålla ett visst avstånd, va? För att annars så går man under. Samtidigt så är det viktigt att man inte tappar empatin. För att det är liksom empatin och det här förtroendeskapande arbetet som är så viktigt. Och visa att man faktiskt bryr sig om de människor som befinner sig allra längst ner på samhällets botten. Det är liksom en avgörande för att kunna nå fram och vinna någons förtroende. Det är att man visar att vi bryr oss om dig på riktigt, va? Och vi finns här. Här är mitt nummer. Den dagen du är redo att lämna det här och prata med oss, så ring. Så jag tror att ska man jobba med de här frågorna, så tror jag att man måste jobba med ett stort engagemang och stort hjärta, tror jag. Samtidigt som man måste kunna vara mjuk, man måste också kunna vara stenhård. För att vi möter också väldigt, väldigt obehagliga och samvetslösa individer, faktiskt. Så vi får se hur länge jag orkar.
Det är väldigt mycket våld knyttet till, och då tänker jag inte först och främst på kunderna, relationerna, men de som står bak. Jag gav ut en bok för några år sedan där jag skrev om någon av den samma problematiken efter att ha snackat med en god vän av mig som jobbar i politiet med de tingene där, och den historien han fortalte som jag fick tillgång till var ju helt grusomme grejer. Jag har ju aldrig, alltså, vi blev ju behandlat som, och si dyr är fel, för det var mycket, alltså det var helt förfärliga grejer, hur de liksom blev hjulet upp och banka upp systematiskt för de då blev fraktat till Sverige och Norge. Ser du mycket av, hör du många sådana historier?
Ja, absolut. Och det här återknyter ju lite till din fråga tidigare. Var kommer det här brinnande engagemanget ifrån? Va? Alltså när man får se det här, och oskyldiga människor verkligen som dras in i detta bara för att de vill kunna sätta fram mat på bordet till sina barn. Ja, det är ju svårt att inte bli engagerad. Jag menar, det var ju därför man blev polis. Det var ju för att göra skillnad på något sätt. Va? Och här får man möjlighet att ge sig efter de kanske mest samvetslösa människorna och kriminella som verkligen utnyttjar de allra svagaste. Va? Så att visst, vi får ju ta del av alla möjliga historier. Och det som också är väldigt fascinerande med detta är ju också att i och med att det här är en sån internationellt präglad brottslighet, så får vi ju träffa människor från alla delar av världen. Va? Och människohandeln skiljer ju sig väldigt mycket beroende på liksom, alltså den tar sig olika, men hallickarna använder sig av olika sätt att rekrytera och kontrollera sina brottsoffer. Jag menar, människohandeln från Nigeria exempelvis, vi har ju mycket, och det vet jag att ni hade för många år sedan här också i Oslo, många nigerianska kvinnor som gick på Karl Johan, och där har vi ju mycket att göra med voodoo. Alltså kvinnorna får gå igenom voodoo-ritualer, va? Och man får liksom dricka ormblod och man får lova löften till liksom inför en voodoo-präst i Nigeria, och det är andar och det är liksom gudomar som man är livrädd för. Va? Och det är en helt annan verklighet. Men i Sverige är vi ganska sekulariserade. Det här med voodoo-andar och liksom voodoo-gudar, det är liksom ingen som tror på sånt. Helt plötsligt så sitter jag ner i ett förhör med en kvinna från Nigeria som säger att Simon tittar på mig livrädd och nästan börjar gråta och säger: Simon, du måste ta ner spegeln som hänger på väggen. Och jag bara, varför då? Jo, för att voodoo-prästen ser oss. Han ser oss. Men vart är voodoo-prästen? Han är i Nigeria i tempel.
Så de har på många måter kontroll över dessa människorna, ja. Selv om de sitter hundrevis av mil unna.
Ja, visst. Ja. Madammen eller halliken kan sitta hemma i Nigeria och ha järnkoll, styra henne, kvinnan med järnhand, trots att hon befinner sig i Sverige. Dörren står öppen, det är bara för henne att fly. Hon kommer inte göra det, för hon är livrädd för att slavguden ska komma och straffa henne om hon inte fyller sina löften.
Voodoo-prästen har sagt att hon ska dra enten till Stockholm eller till Oslo och gå på Karl Johan och sälja sig.
Exakt, och hon har en skuld som hon ska betala. Som hon... fick höra var 50 000. Och då tänkte hon 50 000 naira, som motsvarar en månadslön för en sjuksköterska i Nigeria.
Mm.
Inte jättemycket pengar. Alltså det går, en skuld som går att betala av. Vad ingen hade sagt till henne var att det rörde sig om 50 000 euro.
Ja, exakt.
Ja, det fick hon reda på först när hon kom hit. För att återfå sin frihet. Va? Och hemma i Nigeria så har den här voodoo-prästen ett litet paket. Där de har tagit hennes hår, hennes delar av hennes naglar, hennes menstruationsblod, gjort ett paket, och där har de en del av hennes själ. Det är som en traditionell voodoo-docka, va?
Mm.
Har ni sett de här filmerna med trycker en hål i, va? Mm. Precis så. Och hon vet att voodoo-prästen, om jag flyr eller om jag på något sätt sviker de löftena som jag har gett, då kommer jag att dö. Eller min familj kommer att dö. Så att det är som psykologisk terror, skulle man kunna säga. Så att man lär sig också väldigt mycket om andra kulturer och religioner och så vidare.
Det verkar ju på mig som om hvis man ska liksom få begränsat detta, så tränger man egentligen att driva lite sån generell folkupplysning då, och pröva få ut ett budskap om var dessa kvinnor kommer ifrån, vad de har blivit utsatt för och varför de prostituerar sig. Och så är det kanske en del män som tänker sig om två gånger, eller är det för naivt att tro det? Tror du att en sån måte att kommunicera ut dessa tingene på kan få fler män till att avstå från att köpa sex?
Ja, men jag skulle vilja påstå att jag vet att det är så. För Sverige är ett tydligt exempel. Innan vi införde sexköpslagen, då var närmare 70% emot. Då var det ju lagligt att köpa sex i Sverige. Nästan 70% var emot en kriminalisering av sexköparen. Idag så är det helt tvärtom. En majoritet av befolkningen är för den här lagstiftningen. Och jag tror verkligen att det har mycket att göra med att vi har precis gjort det som du är inne på. Poliser, inte bara jag, flera andra med mig, kvinnorättsorganisationer, före detta kvinnor som har varit i prostitution, har liksom ställt sig upp och berättat, det här ser vi ute i verkligheten. Polisen har inget egen intresse av att beskriva en verklighet som fruktansvärd. Hade det varit så att en majoritet av de kvinnorna som vi mötte var självständiga, oberoende eskorter, då hade vi sagt det. Nu är det helt tvärtom. En absolut majoritet av de kvinnor vi möter är absolut inte självständiga, utan det finns bakmän som styr det här. Och då berättar vi det. Och vi berättar också om den utsatthet som vi möter. Och det lyssnar ju människor på givetvis. Och blir upplysta. Börjar kanske läsa, titta på dokumentärer. Vill lära sig mer. Och förstår att oj, är det så här det ser ut? Och jag tror absolut att det är jätteviktigt. För annars så är det de här myterna som får fäste, va? Att det här är liksom kvinnor som gillar vad de gör.
Mm. Ja, tjänar goda pengar då.
Exakt,
lever exakt. Flotte liv.
Ja,
men hvis vi ser bort ifrån den händelsen hvor du fick en pistol i brystet, vad tänker du är det mest värsta du har varit med på i den jobben?
Oj. Alltså det var ju en väldigt svår fråga. Alltså värsta, det finns så mycket saker som man har varit med om, men jag kan väl kanske ta ett ärende som ett av de som har berört mig mest, tänker jag. Det var en ung flicka, ungefär liknande på det sättet som jag berättade om den här händelsen när jag fick en pistol mot bröstet. En ung flicka som har lagt ut en annons på nätet, och på samma sätt så gör vi bedömningen att hon sannolikt är långt under 18 år. Vi möter upp henne, spårar upp henne, och det visar att hon är 13 år. 13 år. Mm. Hon berättar för oss att hon började sälja sex när hon var 11 år.
11 år gammal?
11 år. Alltså det är så här. Jag trodde först inte det var sant. 11 år så gjorde hon sin debut i sexhandeln. Svensk tjej. 2 år senare, när vi hittar henne, då har hon redan varit här i 2 år. Då har hon alltså 95% frånvaro i skolan. Säljer sex på heltid. Hon har en pojkvän som tar alla pengar. Som knarkar upp pengarna. Han är tung missbrukare. Hon är i så dåligt skick alltså hon är, jag kommer ihåg hur jag tänkte att den här flickan kommer inte att överleva sin 18-årsdag. Hon kommer vara död inom några år. Och det var verkligen ett sånt här livsöde som verkligen kom under huden på mig. Så jag sa ju innan jag gått i terapi, jag har liksom fått verktyg för att liksom hålla ett visst avstånd så man ska kunna orka jobba med detta. Men hon gick rakt under huden. Alltså det var liksom, jag kände att jag, där tog jag verkligen med mig jobbet hem. Liksom. Så jättegullig tjej. Supersmart, snäll, vill inte någon något illa utan bara så jättedåligt psykiskt mående. Hatade sig själv, tyckte inte att hon var värd någonting bättre. Det fanns ju såklart en historia var det här dåliga psykiska måendet, var det kom ifrån och så vidare. Och jag tänkte att hur ska det gå för henne? Vi har behållit kontakten under alla år. Och att se hennes resa, och det är ju svårt att förklara, alltså att sitta ner med en 13-årig flicka som blir grovt utnyttjad av vuxna män och höra henne berätta om de här sakerna. Alltså det är svårt att återge liksom, för att man måste ha upplevt det själv, tror jag, för att men man blir väldigt påverkad. Idag så är hon 19 år. Jag har fått följa hennes resa, för att vi har en gång om året så träffas vi och äter middag. Så jag har fått följa henne på hennes resa. Idag är hon 19 år, gick ut gymnasiet med högsta betyg i klassen. Hon hade maxbetyg, bäst betyg i alla ämnen. Idag pluggar hon till jurist och drömmer om att bli åklagare. Och sätta dit, driva åtal mot de här, såna här män som förgriper sig på unga kvinnor. Där kan man verkligen säga vilken fantastisk resa hon har gjort. Och det lärde mig någonting. Och det är att det spelar inte någon roll hur mörkt det är. Va? Alltså hur man kommer till en plats och man tycker att bara det här, det finns inget annat än ett kompakt mörker. Det här kommer aldrig sluta väl. Då brukar jag tänka på henne. Och så blir jag påmind om att det finns alltid en väg ut. Alltid. Man kan aldrig döma ut en människa oavsett hur långt ner på botten han eller hon är. Så finns det de som faktiskt klarar att ta sig ur. Och det beror inte på mig, det beror inte på socialtjänsten eller någon annan. Det är hon, helt och hållet själv, som har kämpat sig ur detta. Och det gör vansinnigt ont, och det är fruktansvärt att gå igenom med. Liksom, det är traumaterapi och det är liksom, man måste fejsa sina demoner och allting. Men på andra sidan, när man väl kommer ut, då kommer man ut som en ny människa, va? Och det tänker jag är väldigt viktigt att ha med sig, för när man pratar om den här världen så blir det ju lätt att man stirrar på allt det mörka och allt det fruktansvärda. Men vi som jobbar med det här, vi måste också, eller det vi lever på, det som gör att vi orkar, är ju just de gångerna vi känner att vi har fått vara del av en positiv förändring. Och nu har jag jobbat med det här så länge att jag känner ju faktiskt ett antal kvinnor som idag lever vanliga liv, som vi träffade första gången under de mest fruktansvärda förhållandena. Och det ger ju en väldigt mycket energi, för att svara på din fråga tidigare, hur orkar man? Ja, men det gör man ju på grund av att man ibland når fram hela vägen.
Det var lite sån dejlig, Simon, att vi gick ut på lite sån hopp.
Eller hur?
Det är ju väldigt mörkt, ikke sant? Och det är ju väldigt trist, och det är massa skjebner. Och det är fint att höra att det går bra med någon.
Absolut.
Tack att vara dem selv, og selvfølgelig den hjelpen de har fått. Simon Heggström, Jentene som sprang, jeg synes det var en veldig spennende bok, og en veldig rystende bok, og jeg tror den kan absolutt gjøre en forskjell, så den anbefaler jeg virkelig. Så lykke til med forfatterskapet ditt, så håper jeg ikke du slutter som politi. Jeg tror du har mye å bidra med, selv om millionen ruller inn. Men takk for at du kom til oss.
Tusen takk.
Så får du lykke til videre.
Ja, men takk for at jeg fikk komme hit, det var jättetrevligt. Takk.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Helge Molvær, Stein Morten Lier og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du kan komme i kontakt med oss på vår Facebook-side, Batong Media. Hør eksklusive episoder av Avhørt på Podme. gå inn på podmy.com eller last ned appen Podmy. Tirsdag 5. april står vi igjen på scenen på Rockefeller med et rykende ferskt show. Det er fortsatt billetter igjen, så gå inn på vår Facebook-side Batong Media eller ticketmaster.no for å sikre deg billetter.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.